Ja, det är inte enkelt med korset. Det är, som vi såg alldeles strax här, obekvämt för den som bär det ibland. Och för den som står på sidan om och ser, så är korset obekvämt. Eller det kan rent av vara så med korset som det var med den där killen, om ni har märkt till honom utanför där på Fridhemsplan, som stod med Åhlénkassen. Slängde en blick förstrött på korset och sen gäspade han riktigt ordentligt. Brydde sig inte. Kan man vara kristen? Kan man vara det utan korset? Det skulle också kunna vara en rubrik för den här söndagens gudstjänst. Förra söndagen fick vi ju klart för oss i gudstjänsten vilken Jesus det är som vi tror på. Johan Ström, som var den söndagens predikant, avslutade predikan med att citera ifrån en författare som heter Louis, som säger att antingen är den Jesus som evangelierna och kyrkan förkunnar en galning, eller också är han bara fantasifull, drömmare, eller kanske han är den han säger sig vara. Och slutsatsen i förra söndagens predikan, och för oss som var här och gick ifrån gudstjänsten, var nog den att Jesus är den som gjorde det möjligt för oss. Han är Gud som steg ner i mänsklig gestalt, rakt in i den av ondskan ockuperade världen, för att ge den frihet. Så slutade citatet ifrån C.S. Lewis. Om ni är minnesgoda så kommer ni ihåg det. Och så slutade också förra söndagens predikan om att Jesus är den Jesus som kyrkan tror på. Han är inte död, han är uppstånden. Korset, den kristna trons allra främsta symbol. Det är något märkvärdigt med korsets tecken. Det är rent allmänt både ett nederlagets och ett segerns tecken. Det tog slut vid korset. Korset krossade mångas drömda lyckorike. Men för några blev korset porten in i någonting helt nytt och fantastiskt fascinerande, där det inte hade tagit slut utan där det blev en fortsättning. Korset är fortfarande efter över 2000 år tomt, eller med den blödande Jesus Kristus som ett smycke kring halsen, eller belyst i fonden av en kyrka, så är det centralt för den kristna tron. Och man skulle nästan på en gång kunna säga så här i början av predikan: man kan inte vara kristen utan korset. Det är fullkomligt omöjligt. Det är inte bara en central placerad symbol i den kristna trons bekännelse, utan det är för den enskilda människan ett hoppets tecken som påminner om att det är inte allt det som sker här i den synliga världen, utan det finns någonting annat. Korset blev själva brytpunkten för 2000 år sedan. Brytpunkten, hävstången, skulle man kunna kalla det för, som vänder allt åt rätt håll. Det som gick så snett i begynnelsen och som hela skapelseberättelsen, paradisberättelsen, syndafallsberättelsen, de bibliska texterna talar om, eller för övrigt hela vår profana historia vittnar om, fasansfulla vedervärdigheter för hela mänskligheten. Det har skett någonting med korset och den vändpunkt som korset blev. Det är inte längre ett kaos som väntar bortom det okända. Det är en frälsningstanke, en räddningsplan som är uttänkt och som korset faktiskt förkunnar. Vi hörde läsas ur Romarbrevet. Romarbrevet är ett av de viktigaste breven eller böckerna i Nya testamentet, skrivet av aposteln Paulus. Och det är oerhört intressant att läsa Romarbrevet. Det är en slags lovsång, fastän den är lång. 16 kapitel med många versar. Och den speglar inte bara den tidens undervisning och vad apostlarna och de första lärjungarna trodde, utan det är en berättelse om en enskild människas kamp och vånda, nederlag, segrar, lidande, glädje. Det växlar oerhört i den här beskrivningen som aposteln ger när han skriver till församlingen i Rom. Och ändå, rakt igenom hela det där brevet, som inte döljer vardagslivets grå tristess eller vedermödan som den här enskilda författaren Paulus hade upplevt. Den döljer inte det. Men rakt igenom så finns en ton av seger. Och gång på gång så hörs den så tydligt som vi hörde läsas här i texten och som en del av er kanske har med sig till och med in i bänken. Om Kristus som dog för oss medan vi ännu var fiender. Vi blev försonade med honom och nu är vi Gud vare tack för honom som har skänkt oss försoningen. Och man kan undra vilken anledning han har att sjunga segersång, Paulus, för han har inte mycket av det yttre som skulle kunna ge honom det skälet. Utan det är som jag nyss sa, han återkommer till detta Jesu Kristi död. För världen förvisso, men också för mig. Alltså korset, det ska väl på en gång sägas. Oavsett om det glittrar som ett smycke kring halsen eller är ljusbelyst i en kyrka, så är det ju ett avrättningsredskap, varken mer eller mindre. Ett fasansfullt sådant. Man kan bäst föreställa sig hur de första människorna måste ha uppfattat det här, att de kristna sa sig älska korset. Om vi skulle gå omkring här med vår gamla galge, ni vet, den som stod på galgbacken, eller någon skulle få för sig att hänga ett smycke som påminner om den franska giljotinen. Alltså det är ju så fasansfullt och så osmakligt, så vi skulle ju inte tänka oss det. Och vi kan då göra oss en föreställning om hur obegripligt det var för de första att de kristna tog detta som ett tecken. Och än idag så är det nog så, vi förnekar inte det. Korset är både ett smycke, en symbol, någonting som är så vackert. Och vi påminns ändå om att det är ett avrättningsredskap. Var det något märkvärdigt med själva korset? Alltså balkarna, träbitarna som lades ihop och bildar det som vi kallar för kors. Ja, i vissa tider så har ju korset använts som någon slags besvärjelsetecken. Vi känner igen det från berättelserna. Och vi kan än idag kunna tänka oss att en del använder korset på det sättet. Vandrar man lite grann här i Södertälje gator så ser man korset hänga i väldigt många bilar på insidan av bilen på backspegeln. Du kanske har det också. Det är en vacker symbol. Men jag undrar hur många som använder den bara som någon slags besvärjelse för att få ha bilen i fred. Visst kan det än idag vara så att själva korset används på det här sättet. Nej, det är naturligtvis inget magiskt med korsets design. Det är att tvärbjälken sitter som den gör. Utan på liknande kors dog brottslingar både före och efter Jesus. Och vi vet att på varsin sida om honom hänger två stycken brottslingar som också hängde på kors. Och ändå så är det ingen annans kors som har en sån betydelse som Jesu Kristi kors. Och jag säger att jag gör inte anspråk på att försöka pejla djupet av vad det här betyder. Eller förklara det så att du ska kunna gå ifrån den här gudstjänsten och alldeles solklart veta detta är meningen med korset. Man skulle bara kunna konstatera det som är en verklighet. Och som Anders Frostenson en gång skrev en vacker psalm om. Av korsets trä finns inte kvar en enda flisa. Den plats där det blev rest kan ingen visa. Men dock, från land till land. Från tid till tid. Det mellan höjd och djup en evig brygga slår. Hängde du med i orden? Och egentligen så har han fångat bara i en enda strof det som är korsets hemlighet. Det är inte därför att träet är kvar eller platsen är helig, utan därför att han, när Jesus Kristus, Gud, steg ner i den av synden och ondskan ockuperade världen och blev en av oss och dog på korset, så skapades därmed bryggan över det svalg som skilde Gud och människa från varandra. Detta är det underbara. Och vad var det som skilde Gud och människa åt? För egentligen måste man gå tillbaka, för att förstå riktigt korset, måste man gå tillbaka till det ögonblick när det här svalget uppstod. Helvetesgapet skapades. Det var i paradiset. När Gud på aftonen kom och vandrade i lustgården som han har gjort förr. För att umgås med människan ansikte mot ansikte. Och det är en underbar afton. Och människan finns inte längre. Hon har gömt sig bland paradisets träd. Och han kom där som förr och ropar och frågar efter människan. Men någonting hade hänt som gjorde att gemenskapen var bruten. Vi vet av berättelsen att det inte var från Guds sida som brottet uppstod. Utan det var de som gömde sig för gemenskapen och från Gud som hade valt fel. Synden träder in i världen. Ondskan ockuperar denna värld, så har jag sagt vid ett par tillfällen nu. Och det skedde i det ögonblicket. Synd är i Bibelns mening inte frågan om beteendemönster. Så har vi ju ibland uppfattat det när kyrka och frikyrka talar om synden. Då är det sådana saker som man inte får göra, inte ska göra. Och så kan man klassificera saker och ting som synd. Som har med beteenden att göra. Kan ha med det som skadar vår kropp att göra. Och så har vi kallat det för synd. Ibland kallar vi ju det att det är synd att det är dåligt väder idag. För hade det inte varit så dåligt väder så skulle vi ha kunnat gå ut och picknickat. Alltså synd är ett sånt brett begrepp. Så det har nästan förlorat sin ursprungliga betydelse. Men synd i den här meningen som jag nu talar. Den som orsakade svalget, helvetesgapet. Det är inte en eller annan beteendefråga. Klädkod eller vad det nu kan vara. Inte alls. Utan det är ingenting mindre än ett uppror mot Gud. Det var det var frågan om. Uppror mot Gud när människan valde att gå sin egen väg. Trots att man visste om konsekvensen. Och synden är en verklighet. Och synden måste sonas, försonas. Det måste skapas förutsättning till att gapet mellan människa och Gud överbrygges. Och hur kan det göras? Ja, från Guds sida är det fortfarande faktiskt så att han är intresserad av den människa som valde olydnaden och upprorets väg. Man kan, om man lyssnar riktigt noga till historien, män och kvinnor som har nedtecknat sin själs innersta tankar, så kan man höra ropet som hördes i paradiset: var är du, människa? Man kanske inte ens behöver lyssna till vad andra har skrivit. Det räcker att lyssna till sitt eget liv, sitt eget innersta. Och man känner igen någonting som en del beskriver som längtan, tomhet, meningslöshet. Det kan kallas vid olika saker, men det är längtan tillbaks till sitt ursprung. Men svalget är befäst och det finns ingen möjlighet. Men det finns en som ropar hela tiden till människan. Jag skulle önska att vi inte omtolkar begreppet synd i den här bibliska meningen till att handla om det, de här yttre sakerna, detaljerna som jag nyss nämnde. Det som är traditioner i frikyrka eller kyrka. Musikstil eller sångstil eller vad det nu kan vara som vi tycker är rätt eller fel. Synd är någonting så avgrundsdjupt förfärligt. Det säger oss korset. Korset säger hur fruktansvärd synden och ondskan är. Därför att om svalget, avgrunden, skulle kunna överbryggas, så behövdes det soning, försoning, har jag sagt. Varför det? Jo, därför att det finns två begrepp som vi ibland har lite svårt för när det gäller Gud. Vi kan tala om Gud som barmhärtig, som nådefull, kärleken. Och vi kan alla nicka och känna att åh, vad skönt att ha med honom att göra. Men det finns två begrepp som vi ibland döljer rent av för oss själva. Och det är begreppet helighet och vrede. Kan ni tänka? Helighet kanske vi talar lite mer om, och vi sjunger det och vi citerar det, och vi kanske rent av känner det när man kommer in i ett andaktsrum, ett sakralt sammanhang, så kan vi känna väldigheten av Gud och känna något heligt och stort. Gud är helig, och det betyder att han aldrig kan leva tillsammans med syndare eller synd. Det är omöjligt. För Guds helighet handlar om absolut renhet, som är så ren så den förtär allt som kommer i dess väg som inte själv är heligt. Så är det. Guds vrede. Det står mycket om det i Bibeln, och en del tar blöter lite extra på tummen så man får med många blad som man vill inte läsa. Jag kommer ihåg min pappa, han är ju hemma hos Gud nu sedan 3 år tillbaks. Men när han var 90 år så bad jag honom tillsammans med mig läsa i en andaktsbok, Tidigärdsbön, som hade kommit ut, och jag hade blivit ombedd att recensera den där. Och så sa jag till pappa, som jag hade stor respekt för: pappa, i 3 veckor kan vi väl tillsammans be de här bönerna 6 gånger om dagen. Och så får jag höra vad du tycker om den här bönboken. Och så skulle det vara lättare för mig att skriva den där recensionen. Och pappa, han gjorde det. Efter 3 veckor så hälsade jag på pappa och säger: vad säger du om Tidigärdsbönen? Den är fantastiskt bra, så. Fantastiskt bra. Jag har aldrig läst så mycket i Saltaren som nu. Också, och jag tycker det är bra böner, sa han. Men man måste ha gott om tid och sådär, och det är besvärligt, för jag vill ju tala med honom själv också, sa han. Han tyckte det var för mycket skrivna böner. Men så sa han någonting som gjorde mig väldigt överraskad. Han sa, du förstår att jag hoppar över en del texter. Va? Och det gjorde mig riktigt förvånad. Så 60-åring jag var, att pappa hoppade över bibeltexter. För det kunde jag inte tro. Jo, för så sa han: jo, det står så mycket om Gud att han är vred. Och tänk, jag tror inte att Gud är elak. Och därför hoppade han över texterna. ja, nu tror jag att pappa är i himlen, trots att han blötte på fingret lite för djupt när han läste de där texterna. Och så kanske vi kan göra emellanåt. Men när det talas om Guds vrede, så ska vi komma ihåg att det är inte vrede på den skapelse som han av kärlek danade och gjorde. Och framför allt inte när det gäller människan. Men Gud är vred på synden. Gud är vred på den onde som ockuperade den skapelse som han hade tänkt skulle vara i paradisisk tillvaro. Och så kom det onda, ockuperar och lurar den människa som han hade gjort lik sig själv. Det vill säga med möjlighet att välja, med möjlighet att säga ja och möjlighet att säga nej. Han var som vilken förälder som helst. Som drabbas när ett barn far illa eller väljer fel i livet. Det finns ingen som drabbas på det sättet som hatar sin son eller dotter. Men man kan hata det som har skadat sonen och dottern. Och man skulle göra vad som helst för att komma åt det onda. Håller ni med om det? Ni som är föräldrar. Det är den typen av vrede som Bibeln talar om. Guds helighet och Guds vrede måste klaras ut. Människan måste bli helig. Människan måste bli ren från synden för att kunna umgås med Gud. Det är i korthet anledningen till korset. Och det som Johan slutade förra söndagens predikan med, att han, Gud, steg ned i mänsklig gestalt och tog det straff som den olydiga, upproriska människan hade dragit över sig. Han tar det själv i sin egen kropp upp på korsets trä. Halleluja. Och det är därför som vi älskar korset. Om man försöker lösa det här på ett annat sätt, vilket inte är alls ovanligt, nämligen att flytta ner Gud lite på vår nivå så att han blir lite mer dräglig att umgås med, så har man ingen respekt för vem det är frågan om. Eller om man försöker bättra på sig själv. För det kan man ju försöka och säkert behöver också. Ta sig i kragen och bli ordningsam och bra och så här. Men se, det hjälper inte mot det som synden har impregnerat en människa med. Vi förlorar respekten för människan också. Om vi försöker dra ner Gud på en lägre nivå och höja oss själva, så är det faktiskt brist på respekt både för Gud och för människan. Som Gud har skapat till sin likhet. Med myndighet och möjlighet att välja. Jesus Kristus är vår försonare. Han är den som tog språnget över helveteskapet. Ja, ni som har läst Astrid Lindgren kan ju inte låta bli att tänka på annat än Ronja Rövardotter. Det låter lite konstigt. Men ni minns berättelsen hur Borka hövdingens borg hade spruckit mitt itu i åskvädret och helveteskapet uppstår. Och det är fiende mellan Birk och Borka, och fiendskapen ska ärvas generation efter generation. Och när Ronja ser lille Birk på andra sidan, så fortsätter hatet och ilskan till dess att Ronja tar språnget över helveteskapet. Kommer ni ihåg det? Och sen blir de goda vänner. Det finns en. Det är en haltande bild. Det ska hållas med om. Det är att Jesus var den som tog språnget, men han gjorde det för vår skull. Sen är det frågan om vi som nu vill uppleva detta, vill ta detta språng. Därför att korset, vi såg det på bilden, är obekvämt. Både för de som ser på det, och det ser avskräckande ut. Men det är också väldigt obekvämt för den som bär det. Och man kan ju undra varför det skulle behövas, och än idag behövs, en bekännelse till detta märkvärdiga som hände. Detta smärtsamma. För att jag ska bli fri ifrån min personliga skuld. För att jag ska bli helig och ren. Finns det inte ett enklare sätt? Det gör inte det. Gud hade kanske ordnat det på något annat sätt om han hade velat, eftersom han är Gud. Men nu gjorde han det på det sättet att han offrade sig själv, steg ner och tog på sig det lidande som korset innebar. Och så finns det rest här mitt i tillvaron. Och så går budet till den människa som gömmer sig än idag bland paradisets lustträd. Gömmer sig för den Gud som hon är förskräckt för. Budet går: om du vill ta ditt kors på och följa honom. För det är för den som står där ett val som innebär ett lidande. Ja, det var väl inget särskilt roligt att höra. Nej, men det är sant. Och det är ingen är hjälpt av att vi försöker lätta upp situationen. Utan det är den som böjer sig vid korset och tar emot Jesus Kristus som sin frälsare. Som får uppleva hur Gud själv möter oss med sin nåd. Och det märkvärdiga är att när jag tar det korset på mig i bekännelsen, det vill säga bekänner Jesus som min Herre, så kan jag få uppleva detta märkvärdiga. Att det är inte jag som bär korset, utan det är korset som bär mig. Jag vill älska det dyrbara kors där Jesus för oss gick i döden. Och det korsets tecken gör att vi ska segra till slut. Gud har inte bestämt oss till ett offer för vreden, står det i ett ord i första Thessalonikerbrevet. Utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Som har dött för oss. För att vi ska leva tillsammans med honom. Vare sig vi nu är här, är vakna eller sover. Är inte det bra? Han har inte bestämt oss till vreden. Han har bestämt oss till frälsning. För att vi ska få leva tillsammans med honom. Vare sig vi nu är här, vakna eller sover. Tack och lov. Jag vill älska det dyrbara kors. Gör du det? Det är den personliga frågan. Vi ska be tillsammans. Här i tiden är korset seger för den som tror. I evigheten är det hoppet. En gammal kvinna här i kyrkan skrev i sin bibel: jag är 90 år. Tyra heter hon. Jag är 90 år, mitt liv är en afton. Men jag går mot morgonen. Så tackar jag dig, Herre. För att det är sant att du har rest korset. Det är du som gjorde det. Det var du som kom hit ned och vann försoning. Och gjorde det möjligt för oss att umgås med Gud igen. Nära och i gemenskap. Jag tackar dig i Jesu namn. Amen.